Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hej och välkomna till Anorexia, en podcast som handlar om det namnet låter som, om man säger det högt. En läxa om anorexia. Äntligen är vi igång.
Ja, efter många om och men.
Ja, det kan man säga.
Alltså, vi har hyrt in oss i en poddstudio mitt i stan. Mm. För att vi tänkte att vi skulle byta lite miljö och att det skulle kännas lite mer för oss som att gå till jobbet. Mm. Men vi lyckas inte få tekniken att fungera. Så att nu spelar vi in på datorn som vi hade med oss.
Ja, så det är ju vår ursäkt om ljudet är lite knas den här gången. Förhoppningsvis inte.
Och kanske lite sämre än vanligt eftersom vi är bortskämda med att ha ganska bra utrustning och ljud i vanliga fall.
Verkligen.
Men nu vet ni det i alla fall.
Ja.
Och med det sagt så kan väl vi dra igång med vår frågepodd.
Nu kör vi!
Okay.
Men vi hoppar väl rakt in i frågepodden. Vi har ju en del frågor att beta av och en del går ju lite in i varandra. Så om just din fråga inte kommer upp så handlar det om det då.
Precis, vi tänker att vi läser några av de längre meddelandena som har en fråga i sig. Men vi försöker också att samla ihop de som liknade varandra så att vi inte läser och upprepar samma fråga flera gånger. Så det kan hända att några meddelanden som har slutat upp i samma fråga inte läses upp var för sig liksom.
Exakt. Men förhoppningsvis så får man ju svar på sin fråga ändå. Och får man inte det så får man ju jättegärna utveckla sin fråga eller fråga igen eller vad som helst. Vi finns ju på Instagram och på mejlen.
Ja, precis. För det var ju också tanken med att ha en frågepodd så här tidigt in. Att vi skulle liksom ha chansen att connecta lite med er som lyssnar.
Yes.
Och känner ni att ni vill fortsätta göra det, vilket vi hoppas att ni vill, utan att det behöver sluta i en frågepodd, så finns vi ju som sagt att nå på Instagram och mejlen och allt vad det är.
Mm. Verkligen, vi svarar ju också i skrift på en gång om man vill ha svar på en gång och inte vänta till nästa frågepodd. Nu kör vi igång.
Ja.
Mm. Vill du ta första frågan?
Det kan jag göra. Jag är rädd att bli frisk då jag inte vet vad det innebär. Kommer folk att tro att allting är bra om vikten ökar? Alltså, det beror väl kanske på vem man frågar. Jag tror att många som man bara träffar ytligt eller då och då kanske tror att man mår mycket bättre för att man ser ut att må mycket bättre. Mm. Men jag tror nog ändå någonstans att folk har tillräckligt med kunskap i att förstå att det liksom sitter djupare än i hur man ser ut.
Mm. Och framförallt, alltså dina nära kommer väl att se om du är frisk eller inte och märka liksom på beteenden och så. Men sen tycker jag, är man mån om att folk ska veta att jag är inte frisk än, så är det ju inget fel i att tala om det heller. Eller liksom säga att jag mår inte helt bra än.
Nej.
Och var ärlig med det. För att det finns ju mycket förutfattade meningar om ätstörningar och det är ju en förutfattad mening att, jag menar att just sjukdomen sitter i vikten. att allting är bra bara för att man är normalviktig. Men som du säger, förhoppningsvis så vet ju de allra flesta att det inte är så.
Nej, och sen så finns det ju ganska många olika anledningar till att man går upp i vikt. Det är ju inte bara liksom en massa som kroppen lägger på sig. Det kan ju vara vätska och det man äter och så här. Så bara för att man har, inom citationstecken, gått upp i vikt en dag då man väger sig, så betyder ju inte det egentligen att man har gått upp i vikt. Utan man måste nog se till helheten och kanske under en längre period.
Mm, verkligen. Men sen, och det tror jag vi har pratat mycket om innan, att så här, även om sjukdomen sitter absolut inte i vikten, man kan vara jättesjuk i en ätstörning och inte vara underviktig. Men samtidigt så underlättar det att bli frisk, att faktiskt bli normalviktig. Alltså det kommer hjälpa dig på vägen att, men hjärnan funkar inte ordentligt när man är undernärd liksom. Och du kommer inte kunna tänka klart eller så här resonera kring varför du ska bli frisk eller sådär. Så du gör det bara en tjänst genom att tillåta dig själv att gå upp i vikt.
Ja, och sen tror jag också att man måste komma ihåg att man själv är nog mer fixerad vid vikten än vad andra är.
Ja.
Så att man har i huvudet att nu har jag gått upp i vikt och tänk, vad ska folk tänka och tycka och tro. Det är nog inte så många som gör det mer än en själv egentligen.
Mm, verkligen, så är det. Hur gjorde ni för att komma över fear foods? Tips och tankar?
Vi kan väl bara snabbt dra vad fear food är för någonting, om inte alla är med på det. Och det är ju ett livsmedel som man anser vara läskigt eller ångestframkallande, som man därför kanske undviker.
Ja, och alla har ju, vad jag har märkt, olika fear foods.
Ja, och det var faktiskt det som hjälpte mig för att svara på frågan hur jag gjorde för att komma över det. Att jag upptäckte att folk som levde i en ätstörning upplevde olika livsmedel som fear foods. Och för mig blev det som ett uppvaknande. Att så här, hur kan det här vara läskigt för mig men inte för någon annan? Eller hur kan den här personen tycka att det där är läskigt? Det äter jag som om det vore ingenting. Mm. Och då blev det liksom, jag fick svart på vitt att det faktiskt inte är någonting som är farligt, utan att det bara är inbildning och sitter i huvudet. Och det gjorde det lättare för mig.
Ja, då inser man ju verkligen att så här, men gud, hur kan hon tycka att det är läskigt? Alltså så här, det makes no sense.
Ja, liksom. Men precis. Och det, alltså, att vara sjuk i en ätstörning handlar inte om att man är dum i huvudet. Men man blir väldigt liksom inne i sitt eget och lyssnar inte till fakta. Men när man liksom blir bevisad fakta eller får svart på vitt eller att så här, kommer till insikt med dig själv, då är det ganska svårt att säga emot eller att ignorera det där. Och så var det i det här fallet. Att jag bara, men gud, det där, det finns liksom ingen förklaring till varför jag skulle vara rädd för det där som hon inte kan få i sig.
Mm. Verkligen.
För det var ett konkret sånt fall. Och då, där och då kände jag bara så här, nej, det finns ju ingenting som är fear foods. Det är ju bara ett påhitt liksom.
Det är verkligen bara en inbildning. Jag har ett annat tips som jag använde mig av när jag liksom aktivt jobbade för att bli frisk. Och det är som allting annat, att så här, man måste göra någonting ett antal gånger för att det inte ska vara läskigt längre.
Mm.
Det är samma som att skapa sig en ny vana eller bli av med en ovana. Att så här, det krävs ett antal gånger att gå emot ångesten. Och till slut så kommer det att släppa. Man tror inte det när man är i det, men varje gång man liksom utmanar sig så minskar ju ångesten efter du har ätit ditt fear food. Och till slut kommer den vara helt borta. Och det är så här, det är fakta, och jag har upplevt det själv flera gånger. Och det är det man måste så här påminna sig om. Att så här, vill jag, men till exempel så här, vill jag kunna äta det här senare eller så här i mitt liv? Och antagligen så vill man det, för man vill inte vara sjuk hela sitt liv. Eller ha ett ätstört beteende. Och då måste man ju börja någonstans. Men då får jag börja och äta lite av det här och se vad som händer. Jag kommer få ångest, men jag vet att nästa gång kommer den vara mildare. Och till slut kommer den inte finnas.
Ja, exakt. Och jag tror att många glömmer bort att när man äter det där man är rädd för och tycker att det är så jobbigt, så låter man ju gärna bli. Och det är därför det blir så jobbigt nästa gång, för att det ofta dröjer ganska lång tid.
Mm.
Och man utmanar sig ganska frekvent och liksom fortsätter att upprätthålla de här utmaningarna, då kommer det bli lättare mycket fortare.
Mm.
Men är man rädd för någonting, äter det och sen undviker det lika lång tid som man hade gjort innan, då kommer det ju med största sannolikhet bli lika jobbigt nästa gång igen.
Mm.
Så även om det är superduper jobbigt att utmana sig, så är det nog viktigt att man faktiskt håller i det och gör det under en tid ganska konsekvent. Liksom.
Ja, så har det som en läxa typ, eller en uppgift för sig själv. Och faktiskt tillåter sig själv att så här, vara stolt efter. För att det är mycket jobbigare egentligen att gå emot ångesten än att gömma sig från den.
Ja, ja. Verkligen.
Så det tycker jag man ska ge sig själv. Liksom. Det är bra.
Absolut. Kände ni er någonsin tillräckligt sjuka?
Nej,
jag tror inte att man gör det när man är sjuk. Det finns liksom alltid någon som är värre som man tittar åt. Alltså den bilden man satt upp från första början, den har man ju passerat för länge sedan.
Ja, man pushar ju sina gränser hela tiden.
Och jag tror att ganska många kan hålla med om det. Att liksom, man har egentligen ingen slutlig målbild, för att den uppnår man ju hela tiden. Alltså med jämna mellanrum. Och sen så utan att man tänker på det så byts den ut.
Och till slut blir ju, det är jättehemskt, men till slut blir ju döden den slutgiltiga målbilden.
Mm.
Och samtidigt som man kanske inte tycker att man är värd någonting annat, så tror jag inte att man innerst inne vill dö. Och det är väl där man måste inse att så här, jag kommer aldrig bli nöjd. Jag kommer alltid tycka att någon annan är sjukare än mig och att den är mer lyckad på så sätt. Så att det är lika bra att jag slutar nu. För att så här, jag kommer aldrig uppnå det jag vill uppnå.
Exakt.
Det är jättehemskt, men ja.
Som svar på frågan så nej, ingen av oss kände sig väl någonsin tillräckligt sjuka.
Men så här, efter kan jag ju bara, hur fan kunde jag inte tycka det? Alltså så här, när är man tillräckligt sjuk då?
Alltså, ja, så alltså, nu när jag tittar tillbaka, då tyckte jag att jag var tillräckligt sjuk långt innan det att jag var nöjd i någon situationstecken själv. Mm. Vilket jag heller aldrig var.
Nej.
Så att det är nog en svår...
Men innan man nådde botten liksom.
Ja, men exakt. Det är nog en svår definition av de som också är i sjukdomen. Att så här, frågar du dem så kommer de inte ens tycka att de är sjuka. Och tycka snarare att det är konstigt att man ställer frågan. Alltså man har ju inte riktigt den självuppfattningen när man är mitt i det.
Nej. Och sen en sak till är att så här, det sitter ju inte i vikten heller. Man är ju inte sjukare för att man väger mindre. Så det är ju jättedumt att så här, jämföra sig så.
Verkligen.
Jag tycker att alla som... Men man är tillräckligt... Eller tillräckligt, det låter så konstigt.
Men det är också alltså... så här, det är ju ingen tävling.
Nej.
Men internt är det ju typ det. Det är ju en helt egen värld där. Och många gånger så, både medvetet men kanske framförallt omedvetet, så tävlar man ju med alla andra som man ser lider av samma sak.
Mm.
Och det är ju jättetragiskt, men... Men det är väl också den verkligheten, den enda verkligheten som man har.
Ja.
Att liksom, man ser ju inte alla de här friska och det bra i livet som man kan få. Man är insnöad på någonting annat liksom.
Och, men det är också så här, det är inte som att jag sitter här idag och bara, fan att jag inte blev lite mer sjuk.
Nej, alltså, så här, absolut inte.
Jag önskar ju att jag hade blivit lite mindre sjuk, om man nu kan bli det. Men liksom att det inte hade gått så långt. Så att det inte hade tagit så lång tid att komma tillbaka. Eller?
Ja, verkligen. Och det är ju kanske svårt för dem som är sjuka att föreställa sig att man faktiskt ska tillbaka. Men när man sitter så här och pratar om det, så jag håller 100% med. Att det hade varit mycket lättare inom citationstecken att ta sig tillbaka om man hade haft en kortare väg att gå. Alltså ju mer illa däran man är, desto svårare blir det ju att liksom, återhämta sig.
Ja. Hur tar man det sista steget för att bli 100% frisk? Jag känner mig nästan frisk, men vågar inte riktigt ta det där allra sista. Några tips?
Ja, alltså, det är ju skillnad på att vilja och att våga. Men återigen så handlar det väl kanske om att faktiskt våga utmana sig.
Mm.
Alltså, det räcker inte med att så här, men jag är nog tillräckligt frisk nu så jag stoppar här. För då kommer man kanske lättare kunna gå tillbaka till sina små fixidéer. Och
absolut.
Det man liksom har hållit på med under en så lång tid. Att det är lättare att träda tillbaka i gamla dåliga vanor.
Mm.
Och så är det inte bara med ätstörningar, utan man har ju folk som ska sluta röka, som, ni ska bara feströka, eller jag ska bara, alltså, det är liksom ett beteende man måste ändra.
Mm. Så då får man ju liksom vara beredd på att, ja men stannar jag här, då kan jag falla ner i botten igen.
Jag tror inte man ska liksom bestämma sig för att jag ska stanna här. Man ska inte bestämma sig för att det finns någonstans att stanna. För bara det är ju också att så här, sätta upp en gräns för sig själv.
Mm.
Jag minns inte vilket avsnitt det var vi pratade om det i. Men det var när vi hade podden förra omgången.
Mm.
Då pratade vi ju om att vi hade, alltså inte tillsammans, men typ så här, hade gått och handlat godis för första gången själv. Mm. Eller att man hade gått och köpt någonting man var sugen på själv. Mm. Utan att berätta det för andra. Utan att känna att man behövde bevisa för någon.
Det var ju när vi diskuterade, alltså när man märkte att man hade blivit frisk.
Ja, och det kanske är sådana små tecken man ska leta efter. Och känna att det är en liten seger för en själv.
Mm.
Alltså att man gör det för sig själv snarare än för att bevisa för någon annan.
Ja, men sen är det så här, man får ju tänka lite, alltså för att motivera sig tycker jag man ska tänka så här, är det värt det? Är det kul att så här gå runt och tänka på mat hela tiden, hålla på och pussla och fixa för att få ihop det liksom och så här, är det verkligen värt?
Nej, är exakt.
Inte, om man nästan är frisk, är det inte värt att ta det där sista steget och bli helt frisk då?
Ja, och sen undrar jag också kanske vad man menar, för det är väl också individuellt, men vad man menar med det där allra sista, alltså idag ser det ju ut på ett annat sätt gällande sociala sammanhang och mat och kropp och vikt och träning och allt vad det är i sociala medier till exempel. Mm. Så man måste nog skilja på vad som är en del av det som var sjukt och vad som är en del av det som man kanske måste liksom hålla lite koll på i vardagen. Så många som inte är sjuka också tampas med.
Mm.
Vad går liksom gränsen för vad som är det allra sista i sjukdomen och det allra sista i att så här.
Men jag tror det handlar om kontroll liksom. Jag kan ju så här minnas när jag var precis där. Alltså att jag så här, ska jag ta det här sista steget, liksom släppa kontrollen helt? Eller ska jag vara kvar i det här lite trygga liksom?
Mm.
Jag skulle nog inte ses som sjuk utåt sett liksom. Men jag har fortfarande ett behov av att kontrollera vissa grejer.
Mm. Jo, men då är det väl bara att fortsätta utmana tills man inte känner att det finns ett val
exakt.
Att bara
stanna inte där liksom.
Nej.
Men jag kommer ihåg att jag övervägde att så här, men precis som hon skriver så här, att här, jag kan stanna här och känna att jag har kontroll hela tiden. Eller så kan jag släppa på det helt liksom.
Mm.
Men jag kan säga att det var så värt att släppa på det helt.
Ja.
Och inte ha kvar det där allra sista. Men sen kan jag också känna att den sista biten var faktiskt det svåraste. Alltså att säga hej då till det helt, liksom stänga hela dörren.
Ja, för det har ju också varit, antingen har man levt med det länge eller så har man åtminstone levt med det väldigt intensivt. Mm. Så det är ju ingenting som man så här, med en klackspark bara sådär, då försvinner det. Alltså det är ju ett tufft beslut för att en del av en tror ju att man vill vara kvar där. Men för att sammanfatta svaret, så för att våga det du vill så måste du våga fortsätta utmana. Mm. Jag tror att när man kanske inte riktigt längre själv ställer sig frågan så här, ska jag vara kvar, ska jag inte? Då är man 100% frisk. Mm. Man bara kan tacka ja till saker eller plocka det man är sugen på eller vad det nu är. Att man liksom inte behöver tänka så mycket. Så det är nog den där tanken man måste så här, fortsätta slå undan hela tiden.
Ja, verkligen.
Skulle så gärna vilja höra er prata om bulimi. Era erfarenheter, har ni närstående som har eller har haft det?
Så ingen av oss är ju, eller har fått diagnosen bulimi.
Nej.
Och jag har i alla fall inte spytt och så, det har inte du heller väl.
Nej.
Så att just det har vi ju inte erfarat. Men sen är det ju så här, det är fortfarande en ätstörning och man kan ju verkligen relatera till det.
Många tankemönster är ju likadana, alltså genomgående i många ätstörningar.
Och jag kan ju relatera till det som så att så här, man många gånger kände så här, jag vet inte om jag ska kalla det så här hetsätningsbeteende, men alltså när man tillät sig att äta lite så blev det ofta så här, man var ju i sån svält att man så här, man kände att jag kan inte sluta riktigt. Så på så sätt har man ju fått erfara det.
Ja, och jag skulle jättegärna vilja prata mer om bulimi. Och det kan vi ju kika på framöver, du och jag, ifall att vi skulle kunna hitta ett sätt som vi kan prata om det i podden utan att vi har liksom väldigt personliga erfarenheter av det.
Nej, men exakt. För, som sagt, ingen av oss har ju haft bulimi, så det är svårt att uttala sig helt om det. Så det skulle vara intressant om man typ hade någon gäst eller så.
Ja, för det är ju, vi tycker ändå att det är viktigt att lyfta frågan.
Verkligen.
Så låt oss återkomma med ett tydligare svar. Men angående ifall vi har haft erfarenheter av det personligen, så nej, vi har inte varit bulimiker eller haft bulimi på något sätt.
Hur gjorde ni för att siffran på vågen ska vara mindre läskig?
Ja, när jag gick i behandling så backade jag upp på vågen och såg inte siffran. Mm. Och sen, dess har jag, alltså sen jag slutade behandling så har jag bara inte vägt mig.
Ja.
Alltså det var så enkelt, tänkte jag säga. Jag förstår att det kanske inte är enkelt att faktiskt sluta göra eller att faktiskt låta bli att titta. Men det är det svaret jag kan ge, att så här, skit i vågen.
Mm.
Låt de som tycker att vågen är viktig ta hand om det. Typ om man är hos en läkare som behöver veta vad man väger. Låt läkaren veta vad man väger. Men man behöver inte ha koll på det själv. Och det är ingenting jag sedan den dagen har saknat på något sätt eller känt behov av.
Mm.
Man har liksom lärt känna sin kropp på ett annat sätt. Och kroppen vet vad
den
behöver. Liksom.
Och sen har man insett att så här, den säger verkligen ingenting. Alltså, man kan väga vad som helst. Alltså någon som väger som någon annan kan se ut på ett helt annat sätt. Det måste man också inse. Att,
verkligen.
Så här, den säger inte någonting om hur din kropp ser ut. Om det nu är viktigt.
Liksom. Nej.
Men sen tycker jag också att så här, acceptera det bara. Jag vägde mig när jag gick i behandling och så här, kollade på siffran.
Mm.
Men jag hade också en målvikt. Alltså de läkarna sa att så här, det är det här du ska väga. Du får bara acceptera det.
Mm.
Och det var skitläskigt. Och så här, jag blev jätterädd för varje siffra som ökade liksom. Men samtidigt så visste jag att jag, det är det jag ska väga liksom.
Mm.
Det är ingenting konstigt med den siffran. Men som, precis som du, att efter det har jag aldrig vägt mig och känner inte något behov av det.
Nej, och nu när man inte heller känner behov eller ångest över det så känns det ganska självklart att inte titta på en våg. Alltså där och då kanske det känns som att det är viktigt för att man tycker att man ska ha koll. Det är väl snarare därför man vill kolla.
Mm.
Men nu efteråt så noll behov och noll känsla för att göra det.
Nej.
Har ni tips för motivation för friskheten? Vad funkade för er? Alltså, jag vet att jag skrev en lista. Positiva saker med att vara kvar i ätstörningen och negativa saker med att vara kvar i ätstörningen. Och så skulle jag vara ärlig mot mig själv och någon som skulle kunna tänkas läsa den här listan.
Mm.
Och jag kom på en positiv grej med att vara kvar i ätstörningen, och det var kontroll. Och det var ju mitt sjuka jag som talade.
Mm.
Och sen så skrev jag en lång lista över negativa saker.
Ja.
Och det var så tydligt för mig när det stod på pappret. Det var liksom inte bara mina tankar eller mina hjärnspöken, utan det stod liksom svart på vitt vad som är bra och vad som är dåligt.
Mm.
Och det motiverade mig till att så här, okej, vad kan jag göra för att den här listan över negativa saker med ätstörning ska bli kortare?
Mm.
Och då gjorde jag en likadan lista fast med positiva och negativa saker med att bli frisk.
Mm.
Och då var ju listan över negativa saker typ obefintlig.
Mm.
Och positiva saker väldigt liksom övervägande.
Ja.
Och det motiverade mig till att så här, jag kan bli av med allt det här och vinna allt det här.
Ja, det var ett jättebra tips.
Rent konkret liksom.
Ja. Ja, det var faktiskt ett jättebra tips.
Testa i alla fall. Alltså funkar det inte så kanske man får ta till någonting annat. Men testa, för det funkar det för mig.
Mm. Men precis, men just så här, motivera sig med saker som man kommer kunna göra när man blir frisk. Som man inte kan göra nu, för man är ju begränsad i nätstörning. Har en vän som är sjuk. Hur stöttar jag henne bäst på distans? Bor inte i samma stad. Ja, det är jättesvårt alltså. Och det första man måste inse är väl så här, jag kommer inte kunna göra henne frisk. Eller honom frisk. Så att, men såklart kan man stötta och finnas där.
Men visa att man finns där. Sträcka ut en hand. Man behöver kanske inte vara liksom jättepå och hököga. Men man kanske bara kan höra av sig med att, är det någonting så finns jag här. Kan jag göra någonting? Alltså ställa de frågorna. Även om man inte får ett svar. Eller om man får ett nej. Bara visa att man finns där. För jag tror att en person som mår dåligt kanske har svårt att be om hjälp. Men man är väldigt tacksam över att folk erbjuder hjälp.
Ja. Och det skulle ju kanske till exempel kunna vara så här att, jag vet inte om den personen vill det. Men så här att man äter tillsammans via Skype typ. Eller så där, FaceTime. Att man, om det, hon känner att det skulle hjälpa henne. Men då ska hon ju också vara i det, eller han, jag säger bara hon, men ja, det kan ju lika vara han.
Ja.
Då ska ju den personen också vara i det stadiet att den vill kämpa för att bli frisk. Liksom.
Precis.
Det är väldigt svårt att hjälpa någon som som inte vill bli frisk. Och det enda man kan göra då är att visa att man finns där och stöttar. Liksom.
Ja, jag tycker att det är väldigt viktigt att understryka det du sa inledningsvis. Att så här, man kan inte bli frisk åt någon.
Nej.
Så att visa att man finns där och stötta genom att bara säga att jag är här för dig. Det räcker gott och väl. För att personen vet om att det bara är den personen som kommer kunna göra jobbet.
Ja.
Och jag tror att det är viktigt för alla runt om att vara medvetna om det själv. Även fast allt man vill är att kunna konkret göra någonting.
Ja.
Men det går inte.
Nej.
Och det är fakta.
Och man vill inte hamna i det här stadiet heller att man blir som någon sorts behandlare som ska så här,
nej,
ta hand om. För det kan förstöra relationen så
jävla. Ja, mycket. Alltså hamnar man där då kommer man till slut behöva välja. Vill man vara vän eller behandlare? Vill man vara förälder eller behandlare?
Och verkligen.
Det är svårt att välja bort behandlarrollen när man är där, förstår jag. Men det är som du säger, då riskerar man ju relationen man har liksom. När är det läge att börja träna igen efter en ätstörning? Och på vilket sätt har träningen hjälpt er? Alltså det där är ju väldigt individuellt. Det beror ju helt och hållet på vad man vill träna, hur stabil efter ätstörningen man är, vad som triggar en och hur ens vardag ser ut.
Jag tror man måste rannsaka sig själv och bara, ja men kommer det påverka mig? Och ja men som du säger, skulle jag träna för att på något sätt liksom kompensera eller så här, att det skulle vara i något ätstört syfte liksom. Då kanske det inte är lägen. Men känner man att så här, nu är jag redo. Jag har redan jobbat så mycket med min ätstörning och nu är jag redo att ta nästa steg. För det är inte konstigt om man vill liksom börja träna efter en ätstörning.
Nej.
Men då måste man veta att man är liksom, i alla fall på väldigt god väg. Och att man har jobbat mycket mer och att man vet att man tränar av rätt anledning. Känner du att träningen har hjälpt dig på något sätt? Eller hjälpte den dig att bli frisk?
Nej, det tycker jag inte. Alltså, jag hade gått i behandling och jobbat så mycket med min ätstörning att när jag började träna så hade det ingenting med ätstörningen att göra. Så jag var jätterädd under tiden som jag hade min ätstörning att jag inte skulle tycka det var kul att träna igen. Eftersom det började med att jag tränade väldigt, väldigt mycket och var liksom destruktivt. Så jag var rädd att jag inte skulle hitta tillbaka till glädjen i det. Och jag började inte träna med det jag slutade träna med.
Nej.
Alltså jag började med någonting helt annat. Och det hjälpte mig att hitta liksom, men glädjen till träningen i någonting annat. Sen har jag kunnat så här, gå tillbaka och hitta nytt och utforska alltså, så här, efteråt. Men när jag väl började träna, då handlade det inte om att så här, äntligen ska jag få börja träna efter min ätstörning. Och det var liksom, det var inte så att jag fick ett gymkort och fri tillgång till att göra vad jag ville, utan det var väldigt begränsat och väldigt liksom, successiv upptaktning. Hur var det för dig?
Nej, men jag känner samma sak, att så här, den hjälpte inte mig att bli frisk. Jag vet inte så här, om jag var frisk när jag började träna. Men så här, det var en annan grej. Liksom. Men sen kan jag väl ändå känna att så här, den har väl hjälpt mig att se på min kropp på ett annat sätt. Att så här, se på min kropp som någonting som ska orka liksom, hela livet. Och att det är häftigt att kunna använda sin kropp. Att kunna lyfta tunga grejer. Och så, här. Så det har väl hjälpt mig att få en sundare bild av kroppen. Men jag är väldigt mycket för att man ska vara, alltså jag kan inte säga 100% frisk när man börjar träna, men så här, man måste verkligen veta att man är klar med ätstörningen. För annars kan träningen bli en del av ätstörningen.
Ja, precis. Jag tänkte också på det, att jag tror inte att man ska ha som mål att så snart som möjligt börja träna. För att jag tror att då övergår man liksom från ett beteende till ett annat. Jag tror verkligen att man måste vara på det klara med varför man vill börja träna. Och det är inte konstigt att vilja börja träna. Alltså jag önskar att alla vill börja träna. Det är ju världens härligaste grej att göra liksom. Men sen anledningen till varför man gör det kanske ska vara ordentligt grundad liksom. Men det är svårt att svara på när efter en ätstörning man ska göra det. För att ge ett enkelt svar, så när, det är när man på riktigt är redo.
Och att kroppen är redo. Alltså det är ändå så här viktigt att tillägga att en undernärd kropp och en underviktig kropp, vad ska du göra på träning? Alltså det kommer bara slita ner och förstöra din kropp. När du är normalviktig, då kommer du kunna liksom få resultat av din träning. Alltså din kropp kommer tycka om att du tränar. Men det kommer bara stressa din underviktiga kropp om du tränar då.
Precis.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Hur hanterar man viktuppgång, att kroppen inte längre är mager?
Det är väl som vi har svarat i många andra frågor, och det är många svar som går att applicera på många frågor inom ätstörningar, men det är ju acceptans. Alltså, man kan inte ha som mål att fortsätta vara underviktig, fortsätta vilja vara smal och gå ner i vikt om man vill bli frisk. Det går liksom inte hand i hand, utan man måste acceptera att för att bli frisk, om man är undernärd, så måste man gå upp i vikt. Och jag tror att man också, det kan ju vara en bra påminnelse, att man också tänker på att det som kroppen lägger på sig den första tiden, det är mycket vätska, det är mycket liksom, det är inte så att allt man äter omvandlas till fett och sätter sig på kroppen. För det är ju det man är livrädd för. Det funkar liksom inte så. Och det tar tid för kroppen att ställa om sig. Att placera vikten där den ska, vara. Liksom.
Och måste också inse att så här, ens identitet inte sitter i hur smal man är.
Nej.
För det kan man ju mycket så här, när man har en ätstörning, att man identifierar sig med mycket hur man ser ut, och att så här, jag är den smalare, den magra liksom. Det måste man ju jobba bort och så här, sätta sin identitet i någonting annat liksom, att hur man är som person istället. Men sen tycker jag också att det kan, alltså, man kan ge några tips på att så här, hur man börjar acceptera kroppen. Och alltså ett sätt som jag så här insåg efter ett tag, att så här, jag ska inte gå runt i typ tights och linne och så här, för att jag känner mig inte bekväm med det. Jag får bo i mjukisbyxor nu liksom. Det är ingenting fel med det, för då håller inte jag på att analysera min kropp i detalj, och gå inte förbi speglar hela tiden. Och så här, alltså bara så här, tillåt din kropp bara att så här, tillfriskna nu.
Ja, och det där med att analysera kroppen i detalj, det kommer senare. Alltså, inte på ett negativt sätt, men första stadiet är ju faktiskt att öka i vikt och bli liksom, komma med på banan rent fysiskt. Sen kommer man börja jobba med den psykiska delen som handlar om att acceptera sin kropp. Och då, i alla fall av egen erfarenhet, så tyckte inte jag att det var lika jobbigt, hårt och svårt att göra det när det hade gått ett tag, som jag tyckte inledningsvis. För då har jag liksom inbillat mig själv hur jag ska göra. Men det där kan man få hjälp med.
Hur bröt ni er loss från matschemat?
När jag gick i behandling så hade jag matschema. Men sen när man börjar äta hemma eller ska liksom leva sitt liv utanför behandlingsplanen, så alltså, livet går ju inte efter ett matschema, utan då åt jag det som serverades hemma eller åt det som jag och någon vän hade bestämt att vi skulle äta ute. Det var liksom inte ett schema så som det är i behandling.
Mm.
Och för mig var det inte så här, från en dag till en annan så bröt jag mig loss från ett schema. Nej. Utan det skedde liksom successivt. Först äter man enligt matschema alla mål per dag, varje dag. Sen kanske man minskar antal dagar som man äter enligt matschema. Och till slut så har det liksom en egen relians. Det var liksom inte någonting, ett aktivt beslut jag fattade.
Nej, det känns som att det är någonting som kommer successivt, som du säger. Att så här, och jag tror att man kan tillåta sig att det får ta lång tid.
Mm.
För det är inget konstigt heller att, alltså visst, man kanske inte ska stå och väga grejerna, så här, maten, för det blir ju, då blir ju det en grej i huvudet liksom. Mm. Men att äta så här frukost, mellanmål, lunch, mellanmål, middag, mellanmål eller vad det är som man har. Det är inte konstigt egentligen. Det är ingenting sjukt med det, tycker jag.
Och man tror ju, eller jag trodde i alla fall under den tiden, att så här kommer jag äta för evigt och ingen annan äter så här. Det är någonting som är nödvändigt där och då. Mm. Och sen när man kommer ut i det vanliga livet, eller vad man ska kalla det, då kommer man att, och kroppen framförallt, att lära sig anpassa sig efter hur dagarna ser ut. Och idag så äter jag ibland enligt det där matschemat utan att jag tänker på det. Och ibland så gör jag inte det. Nej. Det är liksom någonting som, det är ingenting man lägger så stor vikt vid längre fram sen.
Nej, det kommer liksom successivt. Men kanske försöka utmana sig med att så här, mellanmålet behöver inte alltid vara just det där.
Utan nej,
så här,
precis.
Är man på språng så kan man gå in och köpa något på Pressbyrån. Men man kanske ska i början hålla sina måltider. Och sen kommer man märka hur det är så här. Hur man börjar känna av kroppens signaler, typ att så här, men idag är jag inte så hungrig. Eller så här, när man liksom känner att man kan ta det steget.
Mm.
Eller tvärtom, idag är jag extra hungrig och då äter jag ett extra mellanmål.
Exakt, och jag tror inte att det finns något så här, nu ska jag bryta mig loss. Utan jag tror att man måste låta det ske successivt. Mm. Men verkligen lyssna på sin kropp. För att den kommer att uppfatta signaler annorlunda mot vad den har gjort tidigare.
Ja.
Var det någon särskild händelse som gjorde att ni bestämde er för att bli friska?
En vändpunkt för mig, minns jag. Sen var det inte så att så här, då vände det och så blev jag frisk. Nej. Två dagar efter. Utan det var så här, men det var ändå ett wake-up call för mig. Och det minns jag så starkt.
Mm.
Och det var när till och med min... Jag tror jag har berättat här i podden förut, men jag säger det igen då. När till och med min mamma, vad ska man säga, så här, gav upp på mig. Eller liksom ställde ett ultimatum. För hon var liksom den sista som fanns vid mig. När alla vänner hade dragit och så här... Resten av familjen hade tänkt att så här, nej, men hon kommer aldrig bli frisk.
Mm.
Min mamma var alltid den som bara kämpade för mig och liksom gjorde vad som helst för att jag skulle bli frisk. Och hon visste att jag skulle bli det också. Men när hon ställde ultimatum och bara, du kan inte vara sjuk i det här hemmet längre, då får inte du bo här.
Mm.
Det blev lite så här wake up call för mig, att så här, jag kommer inte ha någon kvar.
Nej.
om jag inte börja kämpa nu liksom.
Så var det för mig också.
Mm.
Alltså, ja, mina föräldrar var, och min lilla syster, men hon är ju, och framförallt då var hon ju ännu yngre. De var de sista som trodde på mig. De ställde samma ultimatum som din mamma. Att så här, antingen så, det var inte antingen eller, utan det var så här, du kan inte bo här om du ska vara så här sjuk, för vi klarar inte av att ta hand om dig.
Mm.
Så det var ju samma, man når väl en gräns liksom, som förälder.
Och det är väldigt så här jobbigt att höra att så här, jag har förstört så mycket liksom.
Mm.
Det påverkar dem för mycket att de inte ens vill ha sin dotter hemma längre. Det är ganska starkt liksom.
Och sen finns det ju olika vändpunkter för olika personer. Men jag tror att man, när man når en sån, då känner man ganska starkt att så här, nu. Sen var det ju, alltså, som du sa, det var inte att jag blev frisk där och då. Det tog en jävla tid och det var så mycket hårt arbete och tårar och allt bakom det.
Mm.
Men någonstans så kände man liksom att så här, nu är det nog.
Mm.
Och man kan känna att det är nog många gånger. Men vändpunkten är annorlunda mot vanliga, nu är det nog. Mm. För det kan man ju känna lite var och varannan dag för att man tycker att det är jobbigt liksom.
Men där blev det så tydligt liksom.
Ja, verkligen. Stark. Min sambo har en ätstörning där hon äter minimalt och vi väntar nu hjälp från vården. Hur ska jag agera när min sambo har gått en längre period utan mat och hennes blodsocker är lågt och hennes humör lika så? Det blir lätt bråk och irritation när hon hamnar i det stadiet och jag försöker föreslå maträtter eller dylikt. Vet verkligen inte hur jag ska agera i de situationerna.
Nej, det är verkligen inte lätt. Och det finns nog inte något svar att så här, gör så här för då kommer hon... Alltså, om du vill tillfredsställa henne, då ska du ju tillfredsställa ätstörningen. Tyvärr så är det ju så.
Mm.
Och jag tror att så här, leva med någon som har en ätstörning, man får vara beredd på konflikter.
Mm.
Men det som har hjälpt mig, eller det som hjälpte mig... Det var inte när folk daltade med mig och så här,
nej.
Nej, men du får bestämma vad vi äter, eller nej, du behöver inte äta upp om du inte vill. Alltså det var när folk så här, jag har bestämt vi ska äta det här, nu blir det det liksom.
Sätt ner foten och våga ta striden. Och precis som vi nämnde i ett svar i en fråga här lite tidigare, så hamnar man nog lätt där att man måste välja mellan att vara behandlare eller den personen i relationen man är i. Så hoppas verkligen att ni får hjälp snart så att du slipper ta behandlarrollen. Men fram tills dess så tycker jag verkligen att du ska våga sätta ner foten och gå emot. Att, alltså att ni bråkar och att hon blir irriterad. Det har ingenting att göra med att ni inte älskar varandra eller att ni kommer att gå skilda vägar. Utan det är bara en svår period just nu som man nog måste ha tålamod att ta sig igenom. Och föreslår du en maträtt, alltså föreslå inte det. Laga det och se till att hon äter det. Fråga inte vad hon hellre vill ha eller om hon önskar något annat. För att det är inte hon som talar och då ska du inte heller lyssna på henne.
Och lite så här att ja, men när hon kommer ur det, när hon blir frisk, så kommer hon inse att så här, du gjorde det av kärlek. Du gjorde inte det för att, som hon kanske tror nu, så här, irritera henne eller skapa konflikt. Utan du gjorde det bara för att du älskar henne och för att du ville att hon skulle bli frisk.
Verkligen.
Jag har drabbats av ortorexi och balansen mellan mat och träning existerar inte där och då. Nu när jag kommit ut på andra sidan och förstår vikten av maten och hur mycket roligare träningen blir när man bygger upp sig själv psykiskt som fysiskt och inte tvärtom, upplever jag att folk i min närhet har svårt att se och acceptera att träningen nu bara faktiskt är lustfylld och rolig och något jag älskar. Jag älskar träningen hela mitt liv och börjar heller inte träna i samband med min ätstörning, men det blir jobbigt att hela tiden försvara träningen. Kan jag också känna av den formen av avundsjuka inom situationstecken som då kanske ger sig uttryck i negativa kommentarer?
Alltså, inte så mycket längre. Nu har det gått så lång tid och jag tränar för att jag tycker det är kul och sådär. Men i början så kände jag verkligen att jag behövde försvara mitt val till att träna. Och jag kände att många ögon var på mig. Men inte i form av negativa kommentarer eller avundsjuka eller sådär, utan mer av oro och omtanke.
Jag tycker att det är så man måste se det. Alltså jag tycker inte att det är konstigt att anhöriga liksom reagerar med att, ska du verkligen träna så mycket? För att det är inte, alltså de ser ju varningssignaler liksom.
Exakt.
Och de har sett kanske dig, jag vet inte hur det är för dig, men så här, de kanske har sett dig träna på en destruktiv nivå förut. Eller för att du var sjuk liksom. Och det är klart att de blir oroliga att du ska hamna där igen. Så att jag tror man bara får se det som något så här, men de bryr sig om mig och de vill inte att jag ska bli sjuk. Jag tror inte det handlar om avundsjuka, utan mer att så här, de vill inte att du ska hamna där igen.
Sen kan det ju vara folk som är sjuka i en ätstörning som är avundsjuka på att du får träna. Alltså att de uttrycker sig i form av negativa kommentarer och påpekar att du tränar för ytans skull liksom, för att de själva kanske skulle vilja träna men inte får. Men det handlar ju kanske egentligen mer om att de inte har ett sunt tänk och syn på träning just nu. Och att de faktiskt inte ska träna. Om du tränar för skojs skull och för att du på riktigt vill det, då ska du göra det. Då behöver du inte försvara för varken familj eller andra sjuka.
Försvaret blir om du, som sagt, om du vet med dig att så här, jag tränar bara för att det är kul och jag tränar för att må bra och jag vet att jag har ingenting med sjukdomen att göra. Då blir ju lite så här, försvaret för dem och beviset, om man kan säga så, blir ju att, men det kommer de se senare att så här, du är inte sjuk, du blir friskare, du mår bra av det där. Och men det kommer ju visa sig liksom.
Naturligt.
Så länge man inte motbevisar det så har inte de någon anledning att vara oroliga eller
nej,
tycka att det är dumt att du tränar.
Och det är inte dumt att träna. Sen Nej. Finns det perioder i livet då man måste kanske anpassa sin träning. Som till exempel när man är sjuk i en ätstörning. Under den perioden så ska man inte träna. Och det är ingen stress med att komma tillbaka till träning. För att det finns alltid där. Så att börja träna för nöjes skull och inte i samband med en ätstörning, det är ingenting man ska behöva försvara, utan så ska det vara att träna. Vad samhället och kanske framförallt sociala medier har gjort med träning idag, det är ju någonting annat. Att man ska träna för att se ut på ett visst sätt, det behöver absolut inte vara anledningen.
Nej.
Och det ska inte vara anledningen.
Men sen kan jag också känna, jag vet inte alls hur det är i det här, just det här läget, men om man känner att man behöver försvara träningen, tränar man verkligen av rätt anledning då?
Jag tänkte också på det. Känna.
Faktiskt. Alltså,
om man bara tränar för att det är kul, då känner man... Alltså,
då är det skitsamma vad andra tror.
Ja, liksom. Då får de tro det. Och så går man och gör sin träning. Liksom. Att behöva försvara eller känna att det är liksom, det första man tar till när någon frågar om träning. Ja, då kanske man ska fråga sig själv om man faktiskt gör av rätt anledning.
Ja. Skulle vara intressant att höra tankar kring att gå från anorexi till att träna mycket och sedan med balans. Vad är balans? När och var går gränsen för mycket och ortorexi enligt er?
Jag skulle vilja ägna ett helt avsnitt åt ortorexi.
Exakt. Jag svarade faktiskt den här personen det, för att det är så mycket att prata om. Men kort tycker jag att ortorexi sitter i huvudet. Det sitter inte i hur mycket du tränar, skulle jag inte säga. Utan det är ju ett sjukt beteende. Och jag tror att man känner det själv. Jag tror man känner om man har balans eller inte. Men det är verkligen ett ämne vi ska diskutera mer.
Ja, och jag tänker att gränsen kanske går när det börjar kretsa kring en sak. Alltså i anorexi så kretsar det kring mat och vikt. I ortorexi så kretsar det kring nyttig mat och träning. Och så här. Alltså när man, när man liksom... bortser från allt annat för att fokusera på ett enda ämne i livet. Alltså då har det gått för långt. Och det är ju lite då man liksom får en beteckning på det hela. Men jag tycker absolut att ortorexi är ett ämne som vi ska dela med i ett eget avsnitt. Men jag tror att det var svar på de flesta frågorna. Några har ju som sagt gått in i varandra. Och för att inte upprepa oss allt för många gånger så har vi valt att slå ihop några av dem.
Och känner ni att vi har missat att prata om någonting eller vill ha svar på någonting ytterligare, då får man jättegärna skriva till oss på Instagram eller mejla oss.
Och på Instagram heter vi anorexiapod och vår mejl är anorexia@gmail.com.
Vi hörs nästa vecka helt enkelt.
Hejdå!
Hejdå!
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.